Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till lunch med Lisa Matt Rönne.
Hej.
Hej, vi sitter på ditt kontor.
Mm. Ett av mina kontor.
Ett av dina kontor, precis. Och vi har ätit frukost. Och det, jag märkte det när jag kör de här lunch med Lisa-grejerna. Det blir allt vanligare att folk vill ha frukost eller fika. Har vi annorlunda arbetstider idag än vad vi hade förr?
Ja, jag tror framförallt också det här att frukost är lite mer... Så här, man får lite mer tid att prata.
Ja.
Men ofta är lunchen, det är, liksom, det är mitt emellan möten och så vidare.
Ja.
Frukost har man lite mer tid om man vill. Liksom, för man kan liksom börja tidigare i så fall. Och då har man liksom lite mer egen tid.
Mm.
Och sen är det så att det här med liksom kontor och liksom arbetstider och arbetsplatser. Visst är det mer flytande, men hela den här liksom coffee-trenden.
Ja, men är det ett storstadsfenomen? Eller finns det också ute i...
Alltså vi har ju haft från och till, vi har ju fritidsställe uppe i Hälsingland.
Mm.
Och då har man ibland försökt liksom använda en måndag eller fredag och sitta där och jobba lite grann och sådana saker. Och det var väl ett litet problem. Nu vet jag att du har Wayne's öppnat i Bollnäs. Så att,
ja, wow.
Så civilisationen kommer även till landsbygden. Nej, ska vi inte raljera. Men jag vet att det var problem om man tänkte såhär, men nu ska jag sitta här och jobba ett tag och liksom inte sitta hemma utan sitta någonstans på stan. Och det jag landade i då, man satt sig på biblioteket.
Mm. Så. Ja, just det. Men det är bra, det har jag alltid gjort, suttit på bibblan. För det är skönt och det är lugnt och ändå lite så inspirerande.
Ja, det är ändå lite det man vill ha med den här typen av miljö, att man inte sitter alldeles själv utan det är andra som gör saker runt om det. För det, på något sätt tror jag det inspirerar liksom, mentalt att jobba.
Ja, du har rätt. Jag tycker det är mycket skönt. Alltså jag jobbar mer koncentrerat med folk runt omkring. Sitter jag helt ensam, då blir det ofokuserat. Då ska jag fixa med annat på något sätt.
Det beror för sig lite grann på vad man ska göra. Men om man ska sitta och skriva någon rapport eller göra en presentation, då kan man ju ibland vara skönt att sitta själv för att ha lite lugn och ro. Men just om man ska ha någonting som kanske mer man ska tänka eller man ska göra svara på mejl eller sådana saker. Då tycker jag, då är det rätt stimulerande att sitta bland andra som också
jobbar. Ja, det är det faktiskt. Men det där kommer ju också, även om man har väldigt schemalagd arbetstid så har man ju mer och mer friare tid mellan schemaläggning. Alltså så att du kan använda den tiden för att förkovra eller förflytta eller göra andra saker.
Absolut, och jag vet, finns det några organisationer som har sagt så att en halv dag i veckan eller varannan vecka eller sådär. Då ska vi inte ha kundmöten eller kundeftigheter. Det ska vi använda till att faktiskt utveckla vår egen kompetens.
Ja.
Sen kan det vara liksom att gå in på nätet och kolla på presentationer eller läsa böcker eller vad det nu är för någonting. Så att säga. Men just i så att säga, kunskapsföretag så är ju din kunskap också en färskvara. Du behöver ju fylla på hela tiden.
Mm. Min pappa var lärare. Och när han var lärare så var ju lärarjobbet ett väldigt intellektuellt jobb.
Mm.
Alltså man var ju tvungen att fylla på. Läsa morgontidningar, gå på bibblan, låna morgontidningar, låna böcker, se vad som hade kommit nytt. Och det ingick ju i deras tjänst.
Mm.
Och det var väl också en av anledningarna till att man hade väldigt lång ledighet att kunna förkovra sig på egna. Idag hinner de ju inte. Det ska ju skrivas veckobrev.
Ja, precis.
Vad är det för något? Men visst har det ändrats?
Ja, det tror jag också. Ja.
Men du, när jag tittar på dig på Twitter så är du världens... Du är en retweetmaskin. Du skickar iväg så mycket länkar. Hur mycket läser du?
Jag vet inte, alltså jag har inte kvantifierat det, men jag tycker det är någon slags sjukligt behov för mig att hela tiden ha koll på vad händer och vad finns det för nytt.
Hur går det till? Vaknar du på morgonen och läser? Har du papperstidningar hemma?
Vi har fortfarande DI.
Mm.
Det är den enda papperstidningen, eller förlåt, vi har DI som morgontidning.
Ja.
Och sen har jag några tidningar som vi får. The Economist har jag som dubbelprenumeration på, både den digitala och pappersversionen. Men det är väl de vi har i liksom printdelen. Sen har liksom, det blir mer och mer liksom just det här med nyhetsbrev och poddar på, eller vet du, bloggar på olika sätt framförallt. Och sen liksom, ofta liksom det här att man läser andras, som lägger upp bra länkar och kollar på dem själv, och så kan man liksom retweeta dem i så fall, eller
ja, men
antingen från källan eller direkt liksom bara retweeta någon annans inlägg.
Men hur har du hittat alla? Alltså vad, för jag tycker folk i allmänhet man träffar kan ganska lite om sin egen bransch. Det är ett stort problem, tror jag, man möter människor som inte läser sin egen branschpress till exempel.
Nej, men jag tror också, det var ju som någon sa en gång i tiden, att det finns liksom två typer av människor, de som har 20 års erfarenhet och de som har ett års erfarenhet 20 gånger om.
Ja, ja.
Och jag vill försöka vara den här första delen.
Ja,
så,
faktiskt. Just det.
Men det finns ett annat sådant uttryck som jag gillar, det är att när du slutar vilja bli bättre så slutar du vara bra.
Ja, när man slutar vilja bli bättre. Ja, för det skriver du i din bio på Twitter, att du hela tiden vill ligga lite på toppen. Och du vill försöka förkovra dig, hänga med.
Ja, men jag tror liksom att i den här branschen, så när man började så tyckte man, okej, då har man läst lite böcker och så kan man det hela.
Mm.
Och sen när man väl kommer in i det hela så märker man ändå att det händer så sjukt mycket. Inte bara liksom med digital utveckling och alla sådana saker, utan den här fundamentala kunskapen om att förstå hur vi människor faktiskt fungerar och vad som driver oss och hur vi fattar beslut och hur vi påverkas och sådana saker. Det är nog så att om man går tillbaks och försöker liksom läsa lite historiebeskrivningar, så kan man säga att fram till 50-60-talet så hade vi rätt bra koll faktiskt.
Mm.
För då fanns det en ganska livaktig utveckling, inte minst inom byråbranschen, det här med full service-byrå, och man hade liksom psykologer och marknadsundersökare och allting i huset. Så det fanns en ganska liksom gedigen så här, forskning eller kunskapsutveckling hos de som höll på med verksamheten.
Mm.
Och sen en så konsekvens får man kanske säga just runt 60-70-talet, när det blev mer fokus på de kreativa byråerna och de här lite mindre, och du ändrade affärsmodellen så att provisionssystemet försvann för byråerna.
Mm.
Så känns det som, när man tittar idag, som att det var någon slags, så här, vi tappar den här kopplingen till forskning och studier och vetenskap och sådana saker.
Mm.
Som inte för kanske runt för en 10-15 år sedan landade igen då med en del nya. Så att man alltid från liksom Kahneman och beteendevetenskap och sådana saker har liksom gett oss en helt ny syn på branschen de senaste 10 åren. På, men vad är det egentligen som styr hur folk tar till sig kommunikation och vad som påverkar dem och hur vi funkar i grupp och sådana saker.
Men just med dig känns det som att, för du jobbar ju någonstans i gråzonen eller fältet mellan affärsutveckling och kommunikation. Mm. Och med dig känns det som att ditt jobb verkligen är din hobby.
Mm.
Och det träffar man ju aldrig någon läkare som har. Det är aldrig liksom någon som sitter och så här provopererar en blindtarm på fritid när man är läkare. Jag vet inte, för det känns som att du lever i det du jobbar med, åtminstone bilden utifrån.
Ja, men jag vet, vi hade en sån här diskussion på en av byråerna jag jobbade på för rätt många år sedan. Så här, men just när man pratade om det här med liksom work-life balance och sådana saker. Och då sa hon just det här att, ja, det där, alltså det ska man inte raljera, men ändå så att det är kanske ett problem för de som inte trivs med sitt jobb.
Mm.
Vårt problem är snarare det omvända, att vi tycker det vi gör är så himla kul.
Men är det,
så liksom man tappar gränserna för när tar jobbet slut och när man inte.
Fast är det inte tvärtom? Är det inte det att om man förkovrar sig, håller sig igång, då tycker man det man jobbar med är roligare?
Ja, så hoppas jag att det är för många.
Jag tror att om killarna här nedanför som vi ser som sopar gatorna här nu, om de verkligen satt och läste så här gatusopningens historia, så här, dels så skulle de känna sig mycket stoltare i det de gör. Dels så tror jag också att det skulle ge mer status för själva jobbet.
Absolut. Alltså, jag tycker, något som jag tycker är bland det bästa jag vet är att se riktigt duktiga hantverkare.
Ja.
Alltså de som verkligen har den här yrkeskompetensen. I,
skomakare som kan sy skor.
Ja, men det finns ju så här, på YouTube man ser liksom de som så här, lägger liksom golvplattor och liksom gör ett helt golv på 5 minuter.
Ja, exakt.
Men jag glömmer aldrig, när vi byggde hus för rätt många år sedan, så råkade jag vara där när målaren skulle tapetsera ett rum.
Mm.
Och så såg man liksom hur han gjorde med att liksom skära till alla tapetvården och klistra upp dem. Han hade en liksom liten plastlåda som de låg i någon minut och liksom svällde. Och så hängde han upp dem. Och liksom det som han gjorde på, vad tog det, en timme för honom att sätta tapeterna.
Han tagit en helg.
Ja, han tagit en hel helg. Och så insåg han att det finns liksom yrkeskunskap som det tar de här 10 000 timmar för att bli proffs på någonting.
Ja, exakt. Och då är det, när jag möter människor som har sitt jobb som hobby eller läser på, då är det nästan bara människor som jobbar med media, kommunikation och så. Och jag tycker det är tråkigt att den kulturen inte finns inom alla branscher. Att man har så förvanat fördjupa sig i det man pysslar med.
Ja, men det är kanske så att vi har ändå förmånen att jobba med sånt som påverkar människor i deras vardag. Alltså hur vi beter oss och vad vi skapar för förväntningar eller uppfattningar. Och det har man ju hela tiden i sin närvaro eller sitt umgänge också. Så att man kan ju vara någon slags student i livet ungefär, även när man inte är formellt sådär i jobb.
Ja, du kan ju sitta och tjuvtitta på folk som äter middag hemma hos dig och sådär, och se hur tänker de, vad säger de, vad har de på sig och sådär.
Varför gör de sådär?
Ja. Men hur går, alltså kliver du upp på morgonen, du bläddrar i papperstidningen och sen går du ut på nätet, klickar på lite länge, ser vad folk har sagt. Vad är du mer? Du är på Twitter, du är Facebook.
Twitter, Facebook och LinkedIn.
Ja, LinkedIn, ja. Det håller jag på att lära mig nu. Och i första jobbet man får, det är någon sån här larmassistent. Jag måste ha fyllt i det helt fel. Det där är ett trubbigt verktyg för egenföretagare. Mm. För det är väldigt så här styltiga rutor som man ska fylla. Men jag ska lära mig.
Ja.
Har du nytta av det?
Alltså, både jag och nej. Alltså, LinkedIn tycker jag är bra, mer som adressbok framförallt.
Mm.
Det är väl den där jag har störst liksom, antal kontakter, om man säger så.
Fast det är därför jag tycker det är krångligt. Vi har ju 5300 namn i min telefon. Mm. Och LinkedIn verkar vara en onödig väg för att försöka få tag på dem när jag redan har dem.
Jag har inte så många i min telefon. Jag har ju fler på LinkedIn i så fall.
Ja. Men vad kommer nästa grej? Sociala medier är viktigt för att inhämta kunskap. Du går in och läser länkar, du kollar vad folk säger. Ja. Om 10 år, vad har vi för beteende då? Vad gör vi? Hur får vi kunskap?
Det där är en himla bra fråga, för att det man, när man har lärt sig, när jag var på Ericsson för ett antal år sedan, då gjorde vi sådana här framtidsscenariofilmer om hur vi kommer att kommunicera, och vi hade ju demos på grejer som, men vi hade ju en demo på både Skype och Second Life, fast vi visste inte att det var det vi visade.
Nej. Just det. Ni förstod att människor måste mötas.
Ja, men man skapar ju den här typen av visualisering av vad teknikens möjligheter innebär. Men sen är det ju så mycket som händer. Liksom, men hur ser liksom affärsmodellen ut? Vad finns det för liksom faciliteter? Så att, jag tror att man kan skapa scenarion för hur framtiden ser ut.
Mm.
Men vi kan vara rätt säkra på att det kommer inte bli exakt så där i alla fall. Därför att mycket av det som har hänt idag i tekniken har ju blivit att sånt som vi trodde blir stort har tagit mycket längre.
Mm.
Men sånt som vi inte tänkte på har slagit igenom mycket snabbare.
Ja.
Men sms var ju sån här grej att det var ju någon som la in en möjlighet att skicka tecken.
Mm.
Men som inte egentligen hade någon tanke på hur man skulle använda det.
Nej.
Och sen blev det liksom världens jättehit i 15 år.
Ja, men idag är det lättare att få tag på folk på sms än på telefon.
Mm.
Folk svarar ju inte längre.
Nej, plötsligt det känns lite mindre påträngande att skicka på sms. Så du kan liksom, du kan svara på ett sms även under ett möte, men nu det är lite fint och
svara i telefonen. Ja, exakt. Men om man fick önska, jag vet ju vad jag skulle vilja ha i framtiden. Jag skulle vilja ha någonting som hjälper mig att välja bort saker.
Mm.
För idag finns det väldigt många appar och plattformar och tjänster som är digitala som hjälper mig att välja.
Mm.
Jag skulle vilja ha någonting som hjälper mig att välja bort.
Men jag tror att det som är kännetecknar bra medieprodukter, det är just det här att du får rätt mycket av det du vet att du vill ha.
Mm.
Men framförallt så får du det som du inte visste att du ville ha förrän du såg det.
Ja, det är sant.
Och det är för det som jag tror liksom det är nackdelen med det här. När vi blir för liksom områdesstyrt, då får vi det vi förväntar oss.
Mm.
Och det är intressant ett tag, men efter ett tag så tappar man. Visst, alla har ju områden som man är liksom sjukt intresserad av.
Mm.
Man följer ett fotbollslag eller någon artist eller sådana grejer.
Mm.
Men sen det som jag tycker i alla fall skapar den här liksom extra kryddan, det är liksom det här, hur visste de att det var just det här jag ville ha?
Ja,
när jag inte själv kunde sätta fingret på det.
Ja, just det.
Och det är det som jag tror liksom är just framgången för de här, alltså de som ändå har lyckats som medieprodukter, är att de har tillräckligt mycket redaktionell eller redigeringskompetens för att just skapa en produkt som tillför någonting mer än det jag förväntar mig.
Det innebär att det måste sitta kloka människor som skapar de här sakerna.
Ja, ja.
Och tänker, man kan inte automatisera alla såna här flöden, utan det måste vara någon människa som har tänkt bakom.
Ja, men det är det här klassiska. Liksom, om jag bara levererar det du förväntar dig så blir jag inte särskilt nöjd.
Nej.
Jag blir bara inte missnöjd.
Ja.
Det som är den här liksom guldkanten som gör att jag blir liksom engagerad och intresserad, det är just när jag får det som jag inte förväntade mig.
Nej, precis. Vi pratade häromdagen, och jag vet, minns inte vem, pratade om när Google och Facebook så kommer ge oss tv, till exempel. Sådär, utifrån vad vi gör och hur vi agerar. Sådär. För idag är ju det som kallas för tv-tv och linjär tv ganska trist. Sådär. Det ger oss någonting, men inte riktigt vad vi vill ha alltid. Det blir väldigt mycket manuellt arbete för mig att försöka hitta det jag vill ha.
Mm.
Men det kommer ju komma någon form av tv som är anpassad efter mina beteenden. Antagligen.
Absolut. Ja.
Som kan ge mig en tv-serie som kollar mitt Twitterflöde och säger, det här twittrar om. Alltså kommer jag ge dig den här tv-serien.
Precis. Och det är väl där vi fortfarande har utmaningen just i det här med big data och smart data. Och saker. Att vi kan ju se vad man har gjort. Men vi har fortfarande väldigt svårt att förstå varför man har gjort det. Alltså det är ju lätt att göra liksom slutsatser, men att risken att de faktiskt inte stämmer med verkligheten är rätt stor.
Men du, för du, även om du håller på och läser digitalt och klickar och skickar länkar hit och dit, så har ju du ett jättestort behov av att träffa människor, för du är alltid på en flygplats. Ja, men det är det. Så fort man kliver upp på morgonen så checkar du in på någon så här.
Ja, nu reser jag ju min när jag gjorde förut. Ja, men det tror mänskliga mötet är fantastiskt.
Är det?
Ja,
jag tycker också det. Men varför är det så bra?
Men jag tror den här klassiska, liksom, sen kan man diskutera exakt procentsatserna, men är det 10% av kommunikationen är vad vi säger, 25-30% är hur vi säger det, och 60% är hur vi är. Alltså den här, men vi har ju någon slags grundläggande biologi att vi är en liksom social varelse som trivs i flock och som trivs och har ett behov av socialt umgänge. Och det ligger i den här liksom kodningen att men vi liksom, alla de här små signalerna som gör liksom, är vi liksom kompisar eller är vi fiende? Och jag tror att vi behöver det här bekräftelsebehovet av att synas och umgås och hitta ett sammanhang.
Man behöver stämma av.
Ja, men samma som att varför är det roligare att sitta på ett café där det sitter 20 andra med sina laptops och jobbar än att sitta på sin kammare?
Är det kanske för att flera sinnen behöver tillfredsställas? Som biologiska, alltså dofter och sånt där också.
Nej, men jag tror också, men alltså, vi har ju liksom den här övertron på vår rationalitet och sådana saker.
Mm.
Jag tror liksom allt det här underliggande, alltså det som ligger i den här självstyrande hjärnan, alltså det här low-level processing och allt det där, som gör att de här små signalerna som vi inte tänker på ändå skapar tillhörighet och bekräftelse och stimulans och allt det där.
Är det därför jag inte gillar telefonkonferenser? Jag hatar telefonkonferenser. Att man ska sitta och vänta på sin tur. Jag avbryter hela tiden. Men man ska sitta och vänta på sin tur. Det ska vara ordning och reda. Jag orkar inte lyssna på vad folk säger.
Nej, men så är det väl att en telefonkonferens är jättebra om det är liksom bara avrapportering som ska göras.
Mm.
Eller liksom den här typen av uppdatering och sådana saker. Men ska du få någon så här konstruktiv utveckling, dialog, då är det oftast videokonferenser åtminstone ett steg bättre.
Ja, för då ser man varandra. Mm. Ja. Men
alla helst vill man liksom kunna stå vid samma whiteboard och liksom flytta lappar runt
om. Ja, exakt. Och dela på en vetelängd.
Ja, men lite grann.
Ja, men det är faktiskt så. Det här, och snacka om annat
också. Ja, men jag tycker det finns en sån fantastisk story från några år sedan när de liksom presenterade Nobelpristagarna.
Mm.
Så visar att det finns något där institut i Cambridge som fick pris det året. Det är någon forskare där som fick pris också. Och som visar att om man räknar någon slags antal Nobelpris per forskare så ligger de i världstoppen. Och så intervjuade man på radio någon svensk forskare som var verksam i det här institutet. Och liksom frågade, varför är ni så, liksom, så kreativa och innovativa i forskning? Och så, jag tror det beror på vår matsal.
Mm.
För vi är, vad var det, typ 250-300 personer här. Ja. Och vi har liksom som rutin att vi ses för frukost och lunch varje dag. Och då träffar man ju en massa andra forskare som håller på med sina projekt.
Mm.
Och just över fikat eller över lunchen, då byter man ju sitt idé, vad håller vi på med?
Mm.
Och det här utbytet av tankar från de som inte är i samma område som föder de här nya impulserna.
Ja, det är kreativitet.
Ja.
Att fånga upp vad andra säger och försöka få in i sin egen värld.
Precis. Så liksom när du har den här strukturerade, att nu ska vi gå igenom projekt A och liksom avrapportera. Mm. Ja, det kan du göra, men då är liksom... Liksom då är det debriefen, inte utvecklingen. Så.
Men då är ju fel att kaffetanten på jobbet försvann. För nu är det en automat, alla går och hämtar sin kopp, alla går och sätter sig vid sin dator. Den där kaffetanten som gjorde ordning, kaffebryggarna, fixade lite fint, ställde in ut i diskmaskinen.
Men jag tror att, jag tycker man ser att de flesta kontorer skapar ju någon typ av avancerad, nästan alla har ju någon espressomaskin.
Ja, men är folk där då tillsammans? Går de inte lite ensamma?
Ja, men jag tror att och framförallt också om man sitter i öppna landskap, då, är liksom, då går man till kaffemaskinen eller kaféet. För det har man ju ofta liksom institutionaliserat också, att du har någon typ av liksom lounge där du kan sitta och hänga ett tag.
Mm.
Och det är just liksom, det är där du har miljön för att skapa de här typen av fritänkande eller idéutbyte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
På olika sätt.
Mm. Du är anglofil, eller hur?
Absolut. Ja.
Det är inte jag. Jag tycker om Tyskland.
Mm, jag vill också. Alltså,
ja. Ja. Men där är man inte, nu, det här är mina fördomar. Är man inte lite mer social där? Man har de här te-stunderna. Både i hemmen. Mm. Jag får för mig att folk samlas mer kring den här te-stunden. Även på arbetsplatser och på universitet och så.
Ja, och sen har man ju haft liksom, i många länder just det här institutionaliserade sociala centret. I England så har det varit puben i en massa år.
Ja, just så det har inte vi.
Och det var ju som när man jobbade där som jag har gjort under pluggare. När man sågs i puben, ibland på lunchen men framförallt efter jobbet.
Mm.
Kanske inte varje kväll men någon gång i alla fall. Eller när jag bodde där ett år så bodde jag ute på en mindre by på landet.
Mm.
Och då hade man ju sin local och där var man ju flera kvällar i veckan.
Mm.
Och det här var ju som där mobiltelefonen inte ens fanns. Så då var ju puben, det var liksom sambandscentralen.
Ja.
För att skulle man ha tag på någonting så kunde man alltid lämna ett besked i puben.
Ja, till någon som...
Någon kände någon som kände någon.
Ja,
eller,
exakt.
Eller jag vet, men det var den här lokala bonden var där och liksom sålde, liksom han köpte ett halvt lamm. Och
ja, just det. Eller vem, jag behöver nya däck. Eller
ja,
någon som vet någon.
Precis. Ja. Så här, nu behöver vi fixa till våran liksom, garagenfart. Ja. Och du, Barry, känner ju han som fixade uppfarten till grannen där för något år sedan. Kan inte han komma hem och kolla på vår uppfart och sådär? Så det blir ju det här informella, alltså sociala medier innan det fanns sociala medier på...
Ja, de analoga. Ja, precis. Men alltså, För jag undrar, har vi i Sverige någonsin haft det? Vi har ju bott så glest, vi har ju varit så få.
Jag brukar säga att när man som ska dra såna här mediepresentationer, att sociala medier är inget nytt, för 2000, eller för 200 år sedan så hette det kyrkbacken.
Ja, det, ja precis, vår kyrkbacke var ju det där stället och kyrkkaffe.
Ja.
Men vi har ju inte haft den här glada kulturen med vin och öl och sånt där som man har i Europa. Därför att vi har varit för få.
Ja.
Man har inte kunnat haft ett värdshus i varje by. Vi har bara levt 13 personer i byn.
Precis, och sen har vi också hamnat i en miljö där vi har ganska hög levnadsstandard i hemmen.
Ja, just det. Så man behöver inte, man bjuder hem folk istället för att ses på stan. Och sen har vi varit ganska högt beskattade på sånt där som att gå ut och roa oss. Mm. Vilket har gjort att det varit dyrt att gå ut och bjuda med sig någon och käka och dricka och sådär. Så vi har kanske inte de där institutionerna som du säger som är naturliga. Nej,
men idag tycker jag man ser framförallt i storstäderna. Liksom det, du bor trängre och det är dyrt att bo och så vidare. Just det. Så du har ju haft en fantastisk uppsving med hela kafékulturen och krogvärlden och så vidare.
Afterworkandet.
Jag tror att det finns nästan en där nöd och tvungen att vi behöver ses. Har vi fel möjlighet att göra det hemma så får vi göra det på stan istället.
Ja, jo, men det har du nog rätt i.
Plus också, åtminstone där jag bodde i England så blev det ju också den här liksom, man pratar ju om att England är ett klassamhälle och det är det i många sammanhang. Men just puben blev, är ju liksom där du faktiskt möts över sociala gränser.
Ja, det klasslösa.
Ja, för du hade liksom han som var företagsledare och hade liksom jaggan i garaget.
Mm.
Och han som körde liksom sopbilen.
Den tandlösa farbror
så här. Som de var på samma pub och de, framförallt så hade de här som fantastiska små korplagen i darts eller i kortspel eller i domino och såna grejer. Pubquiz och sådär. Ja. Då har du ju liksom ett umgänge över gränserna.
Jag var på quiz häromdagen. Det, jag går inte ofta på sånt, men det är jättekul.
Mm.
Jätteroligt. Nu var det musik och det var väldigt brett. Och det som var roligt, det var att första gången på länge ser jag människor i flera generationer i samma lokal. Så den kulturen kanske kommer.
Ja, jag tror det också.
Det satt ju 17-åringar där och det satt 77-åringar.
Mm.
Och svarade på ungefär samma fråga.
Mm. Men också det tycker jag är lite coolt att jag tycker man ser senaste åren, jag vet, det är väl United Minds som ger ut den här trendrapporten.
Ja, just det, vad som är status.
Och det var väl under 2 eller 3 år sedan, så liksom en av de högsta statusmarkörerna är kunskap.
Mm. Ja, det är ju, och liksom, alltså allmänbildning är jätteviktigt.
Och liksom den här framväxten av liksom nördkulturen, att det är okej att vara insnöad på något område. Och sen om det är dataspel eller whisky eller grekernas mytologi eller vad det är för någonting så säger jag.
Och du pratade också med någon annan om vad egentligen allmänbild. För du har också i din bildstory att du är intresserad av trivia.
Ja.
Ja. Trivialiteter, det betyder egentligen att det kommer från tre. Tre, trivia, det är tre.
Ja, precis.
Så, här, så att se saker eller ha möjligheter från tre olika håll. Mm. Det betyder lite allt möjligt. Mm. Är det samma sak som allmänbildning? Eller är det lite nördigare?
Det är nog lite blandat att säga.
Mm.
Ja, men det, jag tror liksom för min del, det började med sen när man var liten och så vet jag, så här, när var hur hade min
underbara gud vad det var roligt i den boken.
Liksom man satt och bläddrade i den här, liksom,
och den
här
kom varje år.
Ja, precis. Och liksom alltifrån liksom ministrar och...
Ja, och den var snyggt format också. Det var så här format som man kände igen i bokhyllan. Så man kunde, gud den var jättespännande.
Precis, och sen gick man vidare till här Guinness rekordbok som jag plöjde innan utan.
Mm.
Sen bodde jag i Kanada och hittade en massa sådana roliga böcker som det fanns som heter The People's Almanac.
Mm.
Och The Book of Lists, alltså när man listar.
Ja, just att man listar alltid högst och längst och bredast och störst.
Och liksom, vad händer den här dagen? Och alla
det kör jag. Det har jag. Jag älskar det. Samla på med vad som händer varje dag.
Ja, precis. Så jag hade en hel bokhylla hemma med alla sådana liksom, faktaböcker med värdelöst vetande kallar jag det.
Ja, värdelöst vetande. Men är det så värdelöst?
Nej, oftast. Alltså, ibland
nej, för det ger ju någon sorts status i en miljö också.
Man kan liksom dra fram någonting sånt där som man har läst någonstans.
För där, man kan säga att det skiljer lite. Det är också att prata med någon om det här med cykelliberalen var. Vi pratade om vad är allmänbildning. Det man idag tror allmänbildning kan ju vara egentligen väldigt djupa saker. Jag tar alltid som exempel att jag kan ju ingenting om någon melodifestivallåt.
Mm.
Men jag kan jättemycket om kanske popmusik från 75 eller någonting sånt där.
Mm.
Så det där ändras över tid. Men tror du det finns en risk för att barn och unga idag inte ägnar sig åt sånt, eller ökar det med sociala medier? Blir man mer nördig med att sitta på YouTube och titta på någon som sminkar sig? Eller?
Jag tror du har hela spännvidden. Alltså det är ju alltid problem när man ska ta sina egna barn som referens.
Ja.
Men man märker liksom att de nördar ner sig i vissa områden, men det kan ju skifta. Så att ett tag kan det vara liksom att kunna liksom allting om någon viss liksom, musikgenre eller sådana saker. Och sen kan det bli om hur man gör film och liksom, teknik för sådana saker. Så att det byter ju, och det tror jag är väldigt sunt att man liksom ändrar intressen och så vidare. Sen vet man ju om att ens barn har en privilegierad bakgrund. De har liksom föräldrar som är engagerade och intresserade, och jag tror att de får stimulans. Och det tror jag inte alla barn som har den förmånen heller. Så, så jag tror att visst finns det en risk att de som har möjligheter och använder möjligheterna får ett försprång mot de som varken har det, eller som kanske har de rent ekonomiska möjligheterna, eller får stimulansen i hemmet. Mm. Å andra sidan, så har det väl alltid varit också.
Ja, så tror jag alltid att det var. För vi pratar om klassamhälle och så här, och då vill man ofta titta på fördel intellektuell klass, eller vad man läser, eller vad man tar till sig. Men den skillnaden har väl alltid funnits.
Ja, precis.
Det tror jag. Det är bara att den kanske blir tydligare nu. Därför att skolan är också så inriktad på den här typen av kunskaper som är lite mer allmänna än att samla på någon blomma och lära sig den på latin som det var mer förr. Det var ju mer jämställt på det, för då alla kunde ju samla på den där blomman.
Och ja, det var och så också lite mer det här liksom att det här är vad man ska kunna, så ska vi liksom lära in det och traggla tyska
inte att hämta kunskap själv.
Alltså det här med att nu ska gå ut på nätet och forska ungefär. Så här.
Nej, det är ju svårare om man inte har stöd hemifrån. Ja. Men så här, och så står det på din bio, skidor. Vet du, det är så jävla trist med skidor. Berätta för mig, vad är grejen med? Palla på sig massa kläder, släpa utrustning, kallt och vidrigt. Vad är det?
Alltså man blir lite mer bekväm av sig, ju äldre man blir. Nu har vi,
ja, då var jag bekväm när jag var 9 typ. Jag har aldrig gillat det där. Det är så trist.
Ja, men, och sen har vi, jag tror att det finns ju några så här aktiviteter där man faktiskt använder naturens förutsättningar.
Mm.
Så jag har ju alltid varit...
Simma.
Ja, då får man ju ta sig fram själv. Men segla, tänker jag.
Ja, så tänker jag. Ja, jag tänkte att det behövs alltså, vatten för... Jo, segla. Ja, men du använder kraften. Ja.
Och liksom tar utförsåkning framförallt. Då, men du använder ju liksom backens lutning. Så att, visst, du behöver liksom hålla emot med och liksom parera och sådana saker.
Men, fast det är det som är det svåra, Matti.
Sen har det väl så att ju äldre man blir, desto mer vill man ha liksom välpistade backar och preparerat. Och, jag menar, är det lite småspik, vi behöver inte gå ut idag, vi kan ju ta i eftermiddagen när solen kommer fram och sådär.
Fast så har du inte alltid varit.
Nej, så har det inte alltid varit, precis. Nej.
Men vad är det som lockar med skidor? Det är så mycket prylar. Dels ska du ofta förflytta, för väldigt få människor bor ju i skidbacken.
Absolut,
så det är lång väg att förflytta sig, ibland 100 mil för att komma till. Och du ska ha 1000 pryttlar att hålla reda på. Det är värre än golf.
Man behöver ju inte ha liksom allt det värsta på allting heller. Framförallt inte om man...
Nej, men värsta, du behöver i alla fall ha 2 par skidor eller par skidstavar, pjäxor och kläder i lager på lov för att inte frysa ihjäl.
Nej, men jag tror också det är den här att när du åker skidor och framförallt åker ut för, på något sätt, du ska ju upp i backen och kommer upp... Alltså jag är så här, jag är uppvuxen i Skåne, och det här med att se horisonten märker jag liksom, ju mer äldre man blir, att det är viktigt att få den här liksom utblicken.
Ja, det håller jag med om.
Och åker skidor så kommer du upp på toppen.
Nej, men alltså, då promenerar jag upp på en kulle i Österrike på sommaren, sitter och tar en öl, tittar på utsikten. Då kan jag vanliga kläder på, behöver jag inte... Så det måste vara, för det är så otroligt många som lockas här med skidor.
Men sen, jag tror det är också den här liksom, fartens tjusning, liksom, att du kan ta dig ner... Du har en kontroll själv, du kan bestämma hur fort eller långsamt du vill åka. Du kan välja väg.
Och det är lite farligt också. Kan det vara det som lockar?
Ja, alltså, lagom farligt ska det vara, så att säga.
Ja, men för det är ju alltid från laviner till att få krockar eller ramlar och bryter nacken. Eller,
också, nej, men just liksom att det är lite grann där, du bestämmer själv. Det är liksom, du står på toppen och du ska dit ner, men vägen dit är liksom upp till dig att välja.
Men om man uppfödd i Skåne, hur kommer man ens i kontakt med skidåkning?
Till början med, jag gick ju i skolan i Kanada. Så då hade vi ganska nära till bergen, och det var liksom, faktiskt ingick, vi hade en sån där friluftsstad där alla åkte upp.
Och vi var en internationell, typiska, det är så här lite sen slita och släpa.
Ja, men det är roligt att vi var ju, det här var en internationell skola, så vi var ju 200 elever från 60 länder.
Ja, så det kom en stackars korean där som skulle...
Ja, så jag tror som att majoriteten hade ju aldrig åkt skidor. Nej. Jag tror mer än en tredjedel, en fjärdedel hade aldrig sett snö överhuvudtaget.
Nej.
Mer än liksom, man såg liksom bergstopparna vid horisonten, men aldrig varit i kontakt med snö, för att där vi bodde i Victoria, utanför Victoria, det är ju den mildaste delen av Kanada. Mm. Så vi fick snö någon enstaka gång, men det var ju sällan att det låg snö på marken. Så när vi då hade liksom friluftsdag, åkte upp till en skidort och åkte skidor, samma utrustning, men det var ju väldigt få som hade skidutrustning, så man åkte ju det man hade liksom.
Ja,
var
liksom, jeans och
ja, regnställ och packa på det ungefär. Och liksom, visst, man hyrde ju grejer, så att den utrustningen behöver man inte ha, men just bara liksom kläderna och allt det där runt om.
Ja, för, ja, men den utförsåkning, jag gillar ju mer i så fall åka på längd, för det känns det som att den har en funktion, mm. Man ska ta sig från A till B. Kroppen får slita själv den här. Men seglar du också?
Inte, jag har ingen båt just nu, men jag har seglat.
Är du vattenmänniska? Så är
jag gillar ju liksom båtar generellt sett.
Jaha. Tillbaka en grej. Kanada, var det där du blev anglofil?
Nej, det var innan. Alltså, jag var ju en här, man åker på språkresa och man åker på konfirmationsläger i Canterbury. Och...
Ja, just det. Jag var på språkresa i Wimbledon när Björn Borg spelade sin första vinst där. Han gjorde sin första finalmatch. Det var 1976.
Ja.
Det var kul.
Alltså, det var, just det här liksom, England, jag tror man liksom började med tv. Mycket tv-serier från England växte upp.
Och ned i linjen, Forsyth-sagan.
Ja, men precis. Och Upstairs, Downstairs och allt.
Just det, det var dem. Man glömmer bort sånt. Men du tänker inte att leva där? Nej.
Jag har ju bott i England i flera omgångar.
Men som gammal, sitta på puben i någon håla?
Så jag tror,
på en Viskö.
Desto äldre man blir, desto mer uppskattar man Sverige också.
Nej, det gör man inte. Nej, usch. Och jag är sån Sverige motståndare. Nej, men jag upptäcker bara mer och mer fel. Gör inte du det?
Alltså, allting är ju blandat. Men liksom, alltså det här med klimat och natur och sådana saker tycker jag är fantastiskt här. Sen finns det vissa delar på...
Nej, men klimatet. Det, nu pratar du så här förskönande. Ja. Så här, det är de här veckorna nu, det är lite sol och ljus och vår och sommar och försommar. Och så. Sen är det ju regn och grått.
Ja, september och oktober är min favoritmånad.
Ja, för den blir man aldrig besviken på. För man förväntar sig att det ska vara pissigt, men det blir ofta bra. Så det håller jag med om. Men är det sådär? Ja, men jag hittar så mycket fel på Sverige. Jag kunde, när jag var typ 12 var okej. Men nu, det är fel på allting tycker jag. Eller?
Jag tror jag är rätt så pragmatisk där.
Är det? Ja. Ja, vad är det som är bra då?
Jag tror du har... Men det finns utrymme... Sen någon slags den här, alltså rötter och förankring och sådana saker finns med. Sen tycker jag det är just... Skärmen är ju också att flytta på så att man har liksom olika upplevelser och ser för- och nackdelar på olika platser.
Ja, och det,
för det, där finns ju, alltså, det finns ju massor med brister i Sverige också, självklart.
Ja, men där är man ju privilegierad som kan röra sig över jordytan och upptäcka. För du kom precis hem från en resa till...
Jag var på semester i Frankrike.
Frankrike. Och där, men du är inte någon frankofil, nej?
Inte, alltså jag tycker det är charmigt där, men det är kanske inte det land jag skulle välja i första hand om jag skulle flytta någonstans.
Nej, men du talar franska?
Nej, alltså jag kan liksom överleva, så jag kan liksom köpa bröd och
just det,
fixa middag.
Säga god morgon.
Ja, men ungefär sådär. Men liksom jag hade ett års skolfranska och lite sån vanlig social konversationsförmåga ungefär.
Ja. Men det, för det är också ett land som många är väldigt förälskade i och kan så, ge upp hela liv för att flytta till Frankrike.
Vi pratade det, men jag är ju hellre för Italien i så fall.
Mm. Jag var jättelite i Italien, jag skäms för det. Jag har mest varit på så här lite geologiska knackkurser. Men man kanske ska ge Italien en chans.
Jag tycker Italien är fantastiskt.
För du åker skidor i Italien, eller?
Ja, jag har gjort det. Alltså, jag har inte varit jättemycket i Alperna, i och med att vi har haft vårt ställe uppe i Åre. Och som min fru då från Hälsingland, då har man hellre liksom, det varit så nära åkt upp till antingen bara de lokala där, liksom Järvsö och Kungsberget och sådana saker, eller upp till Mora och Sälen och sådana saker.
Så du har inte behövt åka till...
Så det har inte varit speciellt mycket i Alperna alls egentligen.
Men italienska Alperna är ju väldigt likt södra Tyskland, så då börjar bli mina så här kärlekstrakter.
Ja, men sen tycker jag också, alltså, det visar sig att men både när jag var på Ericsson först och sen på Electrolux, och båda de bolagen hade ju väldigt mycket verksamhet i Italien. Och sen säger jag att jag har ju varit mycket mer i norra Italien än i södra, men norra Italien är ju väldigt så här, mycket mer likt oss när liksom, vi hade samarbete med reklambyrå i Turin.
Mm.
Lite byrånätverk.
Turin, där ligger Fiat.
Ja, precis. Ja. Ja. Och det är liksom en sån här klassisk industristad. Mm. Och man har ju sån här fördomen om hur byråer funkar i olika länder. Och liksom om Italien, men ordning och reda kanske inte är deras starka sida. De var ju världens värsta liksom strukturpoliser med liksom så här projektplaner och liksom tidplaner. Och...
det där måste man ju uppleva på plats. Det är ju som vi har i Florida. Man tror ju att USA är världens friaste land. Det är ju snudd på diktatur. Du får inte planta en blomma i rabatt utan söka 9 bygglov. Det är fruktansvärt hårt hållet. Och det är ingenting som vi ser utifrån. Det upplever man ju bara i det landet eller den kulturen man befinner
sig. Och det jag som gillar med Italien, det är lite grann det här, som det här med så hantverksstoltheten. Mm. Alltså, vad du än gör i Italien tycker jag så är det snyggt gjort. Det finns den här stoltheten i det man gör.
Det är snyggt men fungerar det?
Ja.
Det är, ja, men kakel och klinker är snyggt, bilar är snygga, men fungerar bilarna?
Ja, det ska vi. Det är charmigt.
du har jobbat på massor med företag.
Ja, det måste jag.
Du ska du få berätta för mig. Jag, du nämnde Ericsson. Vad gör Ericsson idag?
Ja, då har jag inte varit där på
några år. Men du har koll.
Men man kan säga att...
för jag är jättenyfiken, jag har inte förstått vad de sysslar med idag.
Det är väl kanske lite så här, på något sätt är det en slags infrastrukturen som gör att mycket av vår kommunikation fungerar.
Mm.
Och sen exakt hur du definierar det i liksom produkter och tjänster och liksom det här. På min tid, då flyttade ju Ericsson i olika led. Först var det ju från en kund till många kunder i samma land. Det var liksom en revolution när televerksmonopolen försvann. Och sen var ju nästa revolution parallellt, det var ju från fast till mobilt.
Mm.
Och sen har du ju haft en förflyttning från att sälja burkar till att sälja tjänster.
Mm.
Och idag är det ju med att sälja drift av tjänster.
Mm. Är det så? Går svenska företag mer och mer, de här gamla industriföretagen, går de mer och mer till det eftersom man lägger produktionen på andra ställen och andra företag kan konkurrera? Är det mer så att, jag tänker det och jag tycker jag ser det utifrån att våra gamla klassiska industriföretag sysslar med konsulttjänster på något sätt.
Ja, men det tror jag generellt. Jag var ju på Skanska också ett tag och det kan man ju säga att Karolinska här, och sen kan man tycka vad man vill om upphandlingen, men det är ju en fundamental förändring att istället för att Skanska bygger ett sjukhus och landstinget sen tar över och driftar det hela, så är ju avtalet där man ska liksom förenkla det, att Skanska bygger ett sjukhus och är ansvarig för driften av sjukhuset. Mm. I, vad är det nu, 25 eller 40 år?
40
år,
precis, till 2065.
Ja, eller
men jag tycker det är offentlig-privat samverkan, det är väl så vi ska kunna ha det.
Ja, jag tror liksom att
funkar väl övriga världen, kan väl funka här också.
Ja, i och med att du har ju i liksom den traditionella modellen, då har du en väldigt stor investering och sen har du en löpande drift.
Mm.
Om du istället liksom säger att den investeringen ska vi finansiera över x antal år i driften. Men det är därför jag också har haft det här med betalmotorvägar och broar och sådana saker. Ja. Att någon ska bygga det och måste få tillbaka pengarna på den investeringen.
Du, vi båda är konsulter, vår tid är dyr, någon ska betala. Men sista frågan, varför heter du Saltis 99 som Twitternamn?
Det var min hotmailadress när den kom och då bodde vi i Saltsjöbaden.
Vad gulligt.
Så att det var 1999 öppnade jag mitt första hotmailkonto.
Wow, det var så tidigt.
Ja, jag vet inte exakt, men det var väl hyfsat i framkanten.
Ja, jag tror inte jag kände någon som hade det. Och det är så konstigt när man tänker, det är ju bara 16-17 år sedan.
Mm.
Men att det har hänt så mycket.
Mm. Man kan ju liksom dra det här för barnen. Man kommer ihåg liksom när TV2 kom till mig. Då åkte vi till mina kusiner i Malmö, för de hade TV2 innan vi hade det.
Gud ja. Och TV3, det var ju stort.
Då reklam-TV,
liksom. Då var man ju ute och jobbade. Alltså, det var ju så häftigt.
Och när man fick första e-postmöjligheten och första liksom, digitala paketeringar och sådana grejer.
Jag jobbade på universitetet och vi hade uppringda modem. Mm. Så varje gång någon skulle svara telefon och då var man tvungen att ropa så här, hallå, jag är på uppringningen här. För det bröts ju om man lyfte på en telefonlur.
Precis. Och första mobiltelefonen, den kostade 25 000 tror jag. Den vägde 4 kilo.
Ja, och nu slänger hon dem efter. Vad kul! Mm. Tack för samtalet. Tack för frukosten.
Tack
Saltis 99 hittar man dig på.
Ja, på Twitter. Ja.
Och man hittar dig som Mats Rönne på Facebook och på LinkedIn.
Precis.
Och där ska man vara, för då får man reda på allt.
Ja, en del.
Ja, men du är mitt lilla sorteringsverk. Allting som kommer från dig, det litar jag på. Du är mitt kritiskt granskande filter till omvärlden. Tack så mycket.
Tack själv.
Tack.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.